Låt oss slå upp i våra biblar till första Korintherbrevet, kapitel 7. Vi ska läsa vers 1-7. Vi börjar på med kapitel 7 förra gången. Vi gick igenom fyra verser och sen ska vi gå igenom tre verser till från vers 5-7. Vi läser ända från vers 1 och till vers 7 i första Korintherbrevet kapitel 7. Där det står så här. När det gäller det ni skrev. Det är visserligen bra för en man att inte röra en kvinna. Men för att undvika sexuella synder ska varje man ha sin hustru. Och varje hustru sin man. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne. Och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp. Det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp. Det gör hustrun. Håller inte ifrån varandra, utom möjligen för en tid med båda samtycke, för att kunna ägna er åt bönen. Kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Men detta säger jag som ett råd, inte som en befallning. Helst skulle jag vilja att alla människor var som jag, men var och en har sin gåva från Gud. Den ene på ett sätt, den andra på ett annat. Amen. Så som jag redan nämnde så inledde vi kapitel 7 förra gången. De fyra första verserna här av kapitel 7. Det är alltså den tredje delen av brevet som vi har kommit in på nu. Den del som inleds med de här orden som vi kommer att se ett antal gånger i de kommande kapitlen. När det gäller, alltså någonting som Paulus svarar på. Någonting som korinterna har skrivit till honom om. De har alltså skickat ett brev till honom. De har haft sina funderingar eller sina frågor. Och nu tar Paulus specifikt upp just dessa ämnen. De är de här orden. När det gäller, det ska förekomma ett antal gånger i resten av det här brevet. Så det här som vi inledde med förra gången. Det som kapitel 7 börjar med är om äktenskap och sexuella relationer. Äktenskap och sexuella relationer, som jag sa förra gången, att om du inte tycker att sexuella relationer och sånt hör till predikan eller hör till någonting man säger från predikstolen, så är denna predikan inte för dig, för att detta är vad Guds ord handlar om, också den mest intima relation mellan man och hustru, som vi då började på med förra gången. Där i vers 1 som Paulus skrev. Det är visserligen bra för en man att inte röra en kvinna. Men det här uttrycket kunde vi konstatera att det antagligen rör sig om att Paulus citerar korintierna. Detta är något som de säger, något som de påstår. Inte vad Paulus själv säger. Det har stått väldigt stor betydelse för resten av det här lilla stycket, vers 1-7, hur man tolkar den här inledande versen. Vem är det som säger att det är bra att inte röra en kvinna? Är det Paulus eller är det korintierna? Som jag nämnde förra gången, det har funnits en traditionell synen, den vanliga synen bland kristna kommentatorer, att detta är vad Paulus säger, detta är hans åsikt, detta, han menar att det är bra att inte röra en kvinna, för att det är bättre att leva som singel, leva i celibat, vilket det då hävdar att vers 7 handlar om. Det är bra eller jag önskar att alla står det. Helst skulle jag vilja att alla människor var som jag, alltså som singlar. Och då menar de att hela den här mittendelen, vers 2 till 5 egentligen, första halvan vers 5, handlar om någonting som Paulus medger för att de inte ska falla i sexuell synd. Att det viktiga här är inte äktenskapet, sexuella relationer, utan att kunna leva som celibat. Det sekundära är äktenskapet. Men som vi konstaterade förra gången, så innebär då det att man gör största delen av stycket till att handla om någonting sekundärt, och endast en liten del om det primära. Så det som jag sa då, som vi kommer att fortsätta att säga, att detta är inte Paulus åsikt, utan igen Korintiernas fras, någonting som Paulus citerar dem antagligen. Det finns mycket möjlighet att han citerar dem ordagrant här, är någonting som jag skrivit specifikt till honom om. Vi skulle kunna sätta citationstecken runt den här vers 1. Och att vi då med det menar att det är bra att inte röra en kvinna, att inte leva en äktenskaplig, en sexuell relation med sin hustru. Att det är mera andligt att leva fri från sådana sexuella relationer. Ett mer kötsligt sätt att leva i ett äktenskap. Att tvingas att ha en relation med sin hustru eller med sin man. Och det är det som Paulus tillrättavisar igen Korintierna om. Att vi har en fel uppfattning om äktenskapet. En fel uppfattning om vad det är att leva andligt fromt. Då de menar att det är att leva avhållsamt. Vi går in på Paulus svar här. Han skriver i vers 2. Varje man ska ha sin hustru och varje hustru sin man, visar att Paulus vill att det som är gifta ska fortsättningsvis vara gifta. Fortsätt att ha din man eller ha din hustru. Fortsätt att leva en äktenskaplig, innerlig, sexuell relation med din partner. Fortsätt att leva så. Är återkommande tema här i kapitel 7. Fortsätt att leva som ni redan lever. För ytterligare förstärka det här så fortsätter han sen i följande vers och tillägger att mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne, och på samma sätt hustrun sin man. Han visar alltså att äktenskapet, den äktenskapliga relationen, innebär att man är skyldig sig själv åt sin partner, åt sin hustru, åt sin man. Och detta eftersom vers 4, hustrun inte bestämmer över sin kropp, det gör mannen. Och på samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Alltså Paulus vill med dessa ord visa att äktenskapet är en ömsesidig, innerlig relation mellan en man och en kvinna, där båda två är fullt tillgivna varandra. Så man kan säga att man är skyldig den andra. Man kan säga att din kropp är min kropp. Jag bestämmer över din kropp. Och du bestämmer över min kropp. Jag är skyldig dig och du är skyldig mig. Så innerlig, så ömsesidig är äktenskapet mellan man och kvinna. Och detta då för att inte beröva varandra på den sexuella relation som hör till äktenskapet, som då verkar vara något som vissa i Korint har gjort. De har trott att de lever mera andligt, mera front, genom att leva avhållsamt, att avhålla sig från en sexuell relation med sin hustru eller med sin man, och så utsätta sig själva, sin partner, för frestelser från Satan. Och det är just detta berövande nu av den här ömsesidiga, innerliga, sexuella relationen som vi ska se på här. Och vi fortsätter idag med vers 5. Så vers 5. Håll er inte ifrån varandra, utan möjligen för en tid med båda samtycke. För att kunna ägna er åt bönen. Kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Håll er inte ifrån varandra. Eller mera ordagrant, sluta beröva varandra. Den direkt uppmaningen, direkt befallning. Sluta upp med det där. Sluta upp att beröva din partner den skyldighet du har till honom och henne. Sluta beröva din fru, din man. Sluta beröva. Det är samma verb här som vi såg på i förra kapitlet, vers 7-8, ifall ni vill se där, där det stod så här: varför tar ni inte hellre en förlust? Istället gör ni själva ordet och roffar åt er. Det handlar om en förlust, det handlar om att roffa åt sig. Det är någonting som orsakar någon annan skada. Det är samma värde, samma betydelse. Att du berövar din partner, orsakar henne eller honom en tydlig förlust av dig själv. Du roffar åt dig från honom eller henne, dig själv, din relation med honom eller henne. Det handlar om att bedraga sin make eller maka. På det som är det äktenskapliga samlivet. Som hör till. Och det visar då, som vi också konstaterade förra gången, att det verkar förekomma fall där den ena parten faktiskt gör så här i Korint. Vi berövar varandra. Kanske vi lever så avhållsamt så att man kan, så att inte ens lever tillsammans någon mera. På gränsen till skilsmässa. Vi berövar varandra på det som det är skyldiga. Den där sexuella relationen som det är skyldiga. Sin partner, sin make eller maka. Då det kan ske genom till exempel avsiktlig abstinens. Att man tänker sig att man lever mera frunt genom att inte leva på ett sådant kötsligt sätt med sin partner. Utan att man lever mera i anden. Antagligen är det som har hänt i Korint och som de håller på med, som de tror och som Paulus är så noga med att försöka tillrättavisa. Led inte på detta sätt. Beröva inte din partner. Beröva inte varandra. Utom möjligen, kommer Paulus till ett undantag. Utom möjligen för en tid med båda samtycke. För att kunna ägna er åt bönen. Gifta par ska inte leva. Eller inte beröva varandra. För det som hör till äktenskapligt samliv. Men med ett undantag. Och det är för att kunna ägna sig åt bönen. Men två villkor med detta undantag. Ett, det är bara för en viss tid. Bara för en viss tid. Det är inte en obestämd tid. Det är inte bara, men nu gör vi så här en tid framöver. Vi ägnar oss åt bönen och lägger undan allt det som har med sexuella relationer att göra. Utan det är för en viss tid. Och två, att båda samtycker till det. Det är inte den ena parten som tycker att nu måste jag få leva mera andligt. Nu måste jag få be mera. Utan det är båda samtycke. Båda är överens om det. Båda håller med om att nu behöver vi ägna oss åt bönen. Och syftet förstås då igen, att kunna ägna sig åt bönen. Detta är undantaget. Abstinens från den sexuella relationen mellan partners i ett företag. Vad heter det? Äktenskap är endast tillåten på grund av bön. Det är den enda orsaken. Det finns inte rum för att säga att nu ska vi ha ett liv i avhållsamhet från varandra. För att man tycker att det är mer andligt. För att man anser att det är ett bättre sätt att leva. Så som Korintierna menar. Det är bra att inte röra henne. Bönen är förstås synnerligen viktig för varje kristen. Varje kristen människa. Oberoende om man är gift eller inte. Om man är gammal eller ung. Bönen av yttersta vikt. Och det är väl antagligen också därför som det är det enda undantaget här. Men det får endast ske på två villkor igen. För en viss tid och med bådas samtycke. Så att det inte orsakar partnern någon form av frestelse. Som han eller hon inte klarar av. Det kanske är så att du, din partner, har lättare att leva avhållsamt. Men din partner inte har det. Du kanske tycker att du kan leva vad heter det, celibat. Men din partner behöver den innerliga relationen. Så det är med båda samtycke. Bönen är undantaget. Så det som Paulus säger, alltså ni som är gifta, fortsätt att vara gifta. Skilj er inte. Fortsätt att leva en sexuell relation med er partner, med er make eller maka. Beröva inte varandra på den, förutom för att kunna ägna er åt bönen. Kom sedan tillsammans igen så att Satan inte frestar er. Det här hänger egentligen ihop med undantaget också förstås. Man kan se det som att Paulus säger, sluta beröva varandra utan möjligen med båda samtycke för att kunna ägna er åt bönen. För en tid så att ni kan komma tillsammans igen. Målet är inte att ni ska vara ifrån varandra, utan målet är att ni ska kunna komma samman igen. Så att Satan inte frestar er. Och igen, det visar att korintierna med största sannolikhet föll för Satans frestelse. Precis som Adam och Eva i lustgården. Föll för Satans frestelse. Föll för den lilla eller stora lögnen. Har Gud verkligen sagt? Det är Satans mål att alltid locka och fresta människor att komma bort från Gud på olika sätt, i det här fallet i Korint, genom sexuell omoral. Samtidigt ser vi här att det faktum att man är gift inte på något sätt garanterar att man inte kan falla i sexuell omoral. Jag har hört vissa singlar säga att då jag äntligen ska gifta mig, då ska jag inte mer ha problem med sexuell omoral. Men som alla som är gifta vet, antar jag, och som vi ser av texten här, så är det synnerligen viktigt för gifta att inte beröva sin partner, att inte orsaka sådana situationer där man kan falla i sexuell omoral. För frestelsen sexuell omoral kommer också över gifta par, över gifta människor, synnerhet då de lever på detta sätt, då de utsätter sig för frestelser som är onödiga, som de inte klarar av, eller sin partner för den delen. Så just för att din sexuell omoral ska komma in bland det som lever på detta sätt, det gifta som lever sexuellt abstinent, så bör alltså partnerna inte beröva varandra på äktenskapligt samliv. Och det är då också att det är alltså så att undantaget är att leva så. Vänta, nu tappar jag bort mig. Det var inte alls vad jag skulle säga. Stryk. Nå, vi fortsätter med sista delen av versen. Eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Och det är förstås den ultimata orsaken till att man inte ska beröva varandra. För att man inte kan leva avhållsamt. För att man inte har gåvan att leva på ett sätt så att man inte faller för sexuell omoral. Och det är också orsaken till att det är bara för en viss tid. Det kan inte vara obestämd tid, för du vet inte hur du klarar av det. Du vet inte hur din partner klarar av det. Det måste vara för en viss tid med båda samtycke om ni ska ha ett undantag till detta. Och så fortsätter vi då vers 6, som Paulus säger så här: men detta säger som ett råd, inte som en befallning. Och här kan man fråga sig, vad är det Paulus syftar på? Vad är det han ger som ett råd och inte som en befallning? Vilken del av texten, vilken del av det han har sagt här i de här verserna är det som är ett råd? Eller egentligen, om man ska vara riktigt noga, så står det medgivande. på grekiska. Det är inte ordet förråd, utan medgivande eller samsyn. Av någon anledning så har folkbibeln varit att översätta det som råd, och jag vet inte riktigt varför, men det Paulus säger att han ger dem ett medgivande. Han möter dem halvvägs för att ge dem ett undantag, ett litet undantag. Men vad är det? Nu avslöjar jag redan hur jag själv tolkar den här texten, men vad är det Paulus syftar på? Något traditionellt sätt så har man menat förstås att det igen handlar om vers 2 framåt, vers 2-5a. Alla dessa uppmaningar som Paulus ger. Varje man ska ha sin hustru, varje hustru ska ha sin man. Ni har skyldigheter till varandra. Er partner bestämmer över er kropp, så vidare. Beröva inte varandra. Alla dessa uppmaningar är inte egentligen en befallning, utan ett råd eller medgivande, som egentligen är det grekiska ordet här. Och det som vi då talat om och så på förra gången är problematiskt förstås, för att det gör igen att största delen av det här stycket handlar om någonting sekundärt. Någonting som inte blir en befallning, utan ett medgivande från Paulus. Det har inte samma vikt som en befallning har. Och så glömmer man också bort att på andra ställen, eller egentligen på alla ställen där Paulus talar om äktenskapet, så talar han om det med de högsta, med den högsta respekt. Han lyfter upp äktenskapet som någonting underbart, som någonting fantastiskt, som någonting som visar på hur mycket Kristus älskar församlingen. Så att Kristus är som en brudgum åt församlingen, och församlingen är hans brud. Ett äktenskap mellan Kristus å ena sidan och hans kropp, församlingen, å andra sidan. Och våra äktenskap, våra kortvariga, problematiska ibland äktenskap, är en bild av detta fullkomliga, perfekta äktenskap mellan Kristus och församlingen. Så Paulus har verkligen inte en låg syn av äktenskapet, allt annat. Och snarare är det så att han kritiserar det här livet som asketism. Att beröva sig på mat, eller äktenskap, eller sömn. Sådant som man menar leder till kötslighet. Talar väldigt hårt emot det. Flera ställen i Bibeln. Så Paulus har verkligen inte en sån syn på äktenskapet. Han menar att detta är som ett medgivande bara. Att egentligen vill jag inte att ni ska gifta er. Men om ni inte kan leva avhållsamt så okej då. Tvärtom, om Gud ger er den gåvan, gift er. Det är en gåva från Gud, vilket vi ser på i nästa vers nu. Och den här tolkningen om att Paulus inte ger detta som en befallning i vers 85 hoppar också över det hela, det här undantaget som vi såg andra halvan av vers 5. Hela det här som handlade om bönen, undantaget i en innerlig relation. Att han skulle hoppa över det och tala om det som kommer före det är en väldigt onaturlig läsning. Om du skriver någonting och syftar tillbaka på någonting du skrev, så gör du det antagligen direkt efter att du nämnt det, och inte fem meningar senare. Ja, förresten. Man kan ju göra det, men det gör det svårare att tolka det. Det gör det svårare att förstå det. Och varför skulle det vara Paulus avsikt här? Tvärtom så är det mest naturliga läsningen är förstås att han syftar tillbaks på undantaget. Att undantaget i sig inte är en befallning från Paulus. Det är ett råd som folkbibeln säger, är ett medgivande. Han medger någonting. Han möter korintierna halvvägs för att ge dem ett litet undantag till hur man ska leva i en äktenskaplig relation. Och grammatiskt kan man säga, om ni vill ha ett litet råd på hur man tolkar grekiska utan att kunna grekiska, så kan ni skaffa en interlinär bibel där det står alla ord på grekiska och sen på svenska eller engelska, vilken språk man nu väljer. Och så står det vilken ordklass det är, vilken tempusform och så vidare och så vidare. Allt sådant som är intressant att veta. Och gör man det, man behöver inte kunna ett enda ord grekiska, men gör man det och tittar på verben här i texten, så inser man att Paulus använder det som kallas för imperativ, vilket alltså är en befallning. Gör detta, gör inte detta. Vers 2, 3, 4, 5 a. Alla är i imperativ. Det är befallningar. Men sen andra halvan av vers 5, undantaget, är mitt i allt inte imperativ. Så grammatiskt sett så finns det bara en sätt att tolka det. Det Paulus talar om med vers 6 är andra halvan i vers 5. Det andra halvan, det är den här, det undantaget. Det undantaget som inte är befallning. Han ger dem ett undantag. Han medger någonting just för att de behöver ett undantag. Men det är inte en befallning. Det har inte samma vikt som de här andra verben. Att inte beröva varandra. Det är en befallning. Sluta beröva varandra. Det är inte samma vikt som att ha din man eller ha din hustru. Fortsätt att leva som gifta. En befallning. Men detta undantag är inte en befallning. Det är ett litet medgivande från Paulus sida. Att om ni vill med båda samtycke för en viss tid. Okej, ägna er åt bönen. Men kom sedan tillsammans igen. Så från min synpunkt så finns det bara ett sätt att tolka den här resten. Det är att det syftar igen på undantaget. Och ser man Svenska folkbibeln 98, som vissa har och fortsätter att ha den, ni har den, för att den verkar bättre än 2015. Ser man i 98 så finns det i fotnoten, intressant nog, en förklaring om att det Paulus menar med den här vers 6 är just det han har sagt i undantaget. Det står så här, jag ska se, jag skrev ner det någonstans. Där. Att denna vers syftar på apostelns ord om äkta makars överenskomna avhållsamhet. Vad han skriver i vers 2-4 säger han däremot som en befallning. Men intressant nog så finns inte en fotnoten med längre i 2015. Så bara som ni vet, han är 98, så fortsätta hålla fast vid den. Nåväl, vi fortsätter med vers 7. Det var en liten sidogrej. Vers 7. Helst skulle jag vilja att alla människor var som jag. Men var och en har sin gåva från Gud. Den ene på ett sätt, den andra på ett annat. Helst skulle jag vilja att alla människor var som jag. Och här säger de som håller till den här traditionella synen. Se, Paulus vill att alla ska leva i celibat. Punkt slut. Nå. Så kan man inte säga tolka den, men det passar inte speciellt bra ihop med resten av texten. Och jag hävdar också att det är en väldigt enkel, en alltför enkel tolkning av vad Paulus egentligen säger här med dessa ord. För igen, vi vet att Paulus har en hög syn på äktenskapet. Han ser det som någonting underbart. Någonting fantastiskt. En gåva från Gud. Man kan se det också i första boken i Bibeln. I skapelseberättelsen. Hur Gud skapade mannen och kvinnan. Inte till att leva ensamma. Utan att leva tillsammans. Det är inte bra för mannen att vara ensam. Han skapar en hustru av henne. Han uppmanar den, var fruktsam och föröka er. Detta om någonting är en sexuell relation. Det är någonting som tyder på äktenskapligt samliv. Tyder på, det är äktenskapligt samliv. Föröka er. Kan ni tolka det på något annat sätt än att ni verkligen ska föröka er. Få barn. Men Korintierna vill gärna leva ett mer andligt liv. Och vem vill inte det? Men det har en uppfattning som är helt fel. Och tror att det är att leva utan en hustru eller utan en man. Och de hävdar att se på Paulus. Paulus, han är ju ogift. Paulus lever i celibat. Vi hävdar att detta är bra eftersom vi kan bara peka på Paulus. Se på honom. Se på aposteln. Är inte han andlig? Är inte han en apostel? Och det har vi förstås sett att det, detta hävdande, att man lever som celibat skulle leva till större helighet eller fromhet, är fel. Det är inte så. Även om det är förstås en gåva också att leva, kunna leva som singel. Men om man gör det till en princip som Korintien har gjort det, till en lagiskhet att man måste leva som singel om man vill vara andlig, då har man korrumperat hela livet som singel, livet i celibat, så som katolska kyrkan gör, som kräver celibat av sina präster och tror att det på något sätt ska göra dem mera heliga, mera dedikerade åt Gud. Istället hade det lett till ofattbart stor sexuell omoral, pedofili. Gång på gång på gång hör man om pedofiliskandaler i katolska kyrkan. Så de har tagit den korintiska approachen till det här. Istället bör var och en leva i enlighet med sin gåva. Men var och en har sin gåva från Gud. Den ene på ett sätt, den andra på ett annat. Ordet för gåva här är samma som förekom i början av brevet. Då vi inledde, då sa Paulus, därför saknar inte någon nådegåva. Det är ett ännu bättre ord, en nådegåva. En gåva av nåd. Någonting som Gud ger fritt. Som man inte behöver ge för att vi har gjort någonting gott. Eller för att vi är mer andliga. Utan som han ger för att han är god. En nådegåva, en frigåva. Precis som frälsningen är en frigåva från Gud. Som inte ser till vad vi har gjort. Utan tvärtom ser bort från vad vi har gjort. Någonting som Gud ger fritt. Det ordet karisma. Nära besläktat med ordet för nåd. Karis. På grekiska. Nådegåva. Det är ordet som Paulus använder. Men var och en har sin nådegåva från Gud. Så det som Paulus talar om här. Att kristna har olika gåvor när det gäller äktenskap. Och sexuella relationer. Och celibat. Leva som singel. Paulus har helt klart en gåva att leva i celibat. Han är nöjd med det. Han behöver inte en fru. Han behöver inte en partner för att kunna leva till Guds ära. Han behöver inte en fru, en hustru för att inte falla i sexuell omoral. Han är tillfreds att leva som singel. Att dedikera all sin tid åt Gud. Denna gåva har inte alla kristna. Verkligen inte. Ytterst få skulle jag hävda har den gåvan. Att leva så. Många kan inte leva avhållsamt. De har ett behov av närhet. Av en relation. En sexuell relation. En intim, ömsesidig relation. Med en hustru eller med en man. Det kan inte undvika sexuell omoral utan den. Deras viljestyrka räcker inte till. Deras vilja att leva för Herren är inte stark nog. Så att de kan leva avhållsamt. Så Gud ger en gåva. En gåva att leva celibat. Åt det han vill. Åt Paulus. Åt vissa andra. Men den är inte för alla. Och ett annat sätt som Paulus säger här. Den andra på ett annat sätt. Syftar därför troligen på äktenskapet. den sexuella relation som hör till äktenskapet. Det är av oss som har glädjen att vara gifta. Vi vet att det är en gåva från Gud. Men vi borde veta att det är en gåva från Gud. Gåvan att ha en make eller maka. Gåvan att ha en intim relation, sexuell relation med sin hustru eller man, är en gåva från Gud. Paulus har en gåva att leva celibat. Han kan leva ett liv i enlighet med den gåvan. Vi som inte har det har en gåva att leva i äktenskap. Och vi lever vårt liv till Guds ära med den gåvan. För jag vet att vissa av oss, eller alla som är gifta, förtjänar det inte att bli gifta. Ingen av oss kan komma och säga att det var min förtjänst att jag gifte mig. Även om du kanske har ett sätt som drar till dig människor. Ett öppet sätt, du är karismatisk eller vad det nu än är som attraherar människor. Men det är inte din förtjänst. Det är fortfarande en gåva från Gud. Skulle din partner ha känt ditt hjärta då ni träffades, så kan jag garantera att du skulle vara singel ännu idag. Så mycket ondska som det finns kvar i ditt hjärta. Jeff Thomas, då han var här för några år sedan. Du var inte här då, men Jeff Thomas var här och talade på vår konferens. För 4 år sedan tror jag. Sa då vi höll på att diskutera vid ett tillfälle. Att om ni kände mitt hjärta, så skulle ni spotta mig i ansiktet. Jeff Thomas. Den mest oskyldige, gamle Jeff Thomas som vi alla så älskar och ser upp till. Jeff Thomas sa det här. Om ni skulle känna mitt hjärta, skulle ni spotta mig i ansiktet. Och så är det förstås med var och en av oss. Skulle vår partner känna vårt hjärta, så skulle vi inte ha en partner. Så enkelt är det. Äktenskapet är en gåva från Gud. Den är också av nåd. Han har genom sin nåd dolt vissa saker för honom eller henne, så att han eller hon inte ser hela ondskan i ditt hjärta. Äktenskapet är en gåva från Gud. Precis som livet i singellivet, livet som celibat. Och det här lämnar till oss en tredje grupp, onämnd. Och det är gruppen som lever som singel, men som gör det ofrivilligt. Hur är det med dem? Egentligen är det någonting vi ska komma till nästa gång, vers 8-9. Så kom och lyssna den gången om ni vill höra vad det handlar om. Men några ord passar också in här. Paulus önskar förstås att alla kunde leva som han i celibat, i en frihet från sexuell omoral, en frihet från att bli frestad till synd. Men det som inte kan leva så bör gifta sig. Man får inte leva som singel, man måste leva som celibat av den orsaken att man tror att man är mera from eller mera helig, att man lever ett bättre liv för Gud. Istället bör man gifta sig. Det är det som ärar Gud mer. Det är bättre att gifta sig än att brinna av begär. Nästa text där det står så. Det är bättre att gifta sig än att brinna av begär. Ska återkomma till den nästa gång så. Var vi gärna med då också. Så då har vi tagit oss igenom dessa verser. Vi avslutar nu här. Tiden börjar närma sig sitt slut. Men vad ska vi då ta med oss av detta? Paulus slutsats är att var och en ska leva i enlighet med sin gåva. Så är du gift, fortsätt att vara gift, skilj dig inte. Vi vet att skilsmässa är en synd. Gud har sagt till profeten Malaki: jag hatar skilsmässa. Fortsätt att leva som gift. Fortsätt att leva i en ömsesidig innerlig relation med din make eller maka. Beröva inte honom. Beröva inte henne på dig själv. På din närhet till honom eller henne. Tänk inte att det, oj, det vore så bra om jag kunde göra det. Oj, det vore så mycket bättre om jag hann med det. Eller, oh, vad mycket andligare kunde leva om inte jag var gift. Nej, 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 tänk inte så. Lev istället ut ditt äktenskap med din fru, med din man. Lev i tacksamhet till Gud att du har en sån gåva. Ett äktenskap. En relation. Och framförallt förstås, undvik sexuell omoral. Om det nu verkligen behöver sägas, men det gör det. Tillåt inte den onde att få en chans att fresta dig eller att fresta din partner. Tillåt inte att det finns några sådana tillfällen eller sådana situationer där hon eller du, eller han eller du, vilken väg det nu än är, blir frestad. Tillåt inte det att ske i era äktenskap. Och låt inte det bli till fall för din bror eller syster som inte är gift. Som längtar efter att bli gift. Men som ser dig leva på ett sätt som är, nu hittar jag inte svenska ordet för det, men sloppy. På ett sätt som, ja, jag kommer inte på något svenskt ord för det. Ett sätt som inte är det som Paulus talar om för ett äktenskapligt liv. Ett äktenskapligt samliv. Men du vet att du har en bror eller en syster bland dig som själv längtar efter att få leva en sån relation. Och så ser vi dig leva på ett sådant sätt. Som struntar i vad som hör till äktenskapen. För igen, ingen av oss förtjänar att bli gifta. Inte en enda, hur charmig eller karismatisk du än är, hur humoristisk du än är, hur fin fysik du än har, det är inte din förtjänst. Så är du singel och nöjd med det, så fortsätt att leva som det. Fortsätt att leva som singel. Var nöjd med den gåva som Gud har gett dig. Att leva i celibat. Att kunna spendera all din tid åt Gud. Att dedikera all tid som du annars skulle ge åt din hustru eller din man. Att du nu ger den åt Gud istället. Prisa Gud att han har gett dig den gåva. Att du kan, precis som Paulus kunde, leva som nöjd utan att vara gift. Utan att behöva en sexuell relation med en hustru eller med en man. Och låt det inte bli till högmod. Låt det inte bli till synd för dig. Så att du tror dig vara mer andlig än den som lever i ett äktenskap. Så är det inte. Du har en gåva. En underbar gåva. En oförtjänt gåva. Att leva celibat. Prisa Gud för den gåvan. Men om sexuell omoral ändå är en del av ditt liv och du dras av sexuella frestelser i ditt liv som singel, så bör du noggrant beakta om singellivet verkligen är för dig. Om det är din gåva att leva celibat. Om du verkligen lever till Guds ära med den gåvan. Eller om det egentligen är du som har lurat dig själv. För det är inget fel på att gifta sig. Det är verkligen inget fel på att ha en sexuell relation. Så länge du är gift förstås. Det är också en underbar nådegåva från Gud. Att ha en fru eller att ha en man. Det är fantastiskt. Det är någonting underbart. Jag vet att ni alla vet det. Men jag måste påpeka det om och om igen. För det förekommer alltid någon som menar att det är mer andligt att leva som singel. Men det är det inte. Det är precis lika andligt att leva som gift. om du lever som singel men inte kan göra det, inte kan leva av honom, så gift dig. Hjärtans hjärna, gift dig. Om du är singel men inte vill vara det, och det finns de också, så som sagt, vi ska tala lite mer om det nästa vecka. Men jag vill också uppmuntra er, ge er några ord från skriften. Gud har sagt i sitt ord, i psalm 37 tror jag, att du ska ha din glädje i Herren. Ha din glädje i Herren, så ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Ha din glädje i Herren. Ha inte din glädje i dina begär, utan ha din glädje i Herren. I Herren, så ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Och Paulus ord i Filipperbrevet 4, väldigt liknande: gläd dig alltid i Herren. Gläd dig i Herren. Låt honom få veta alla dina önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Med tacksägelse. Var glad. Tacka Gud för allt. Så ska han ge dig vad du begär. Om det är äktenskap du verkligen längtar efter, så begär då ett sådant äktenskap som vi ser i Bibeln. Inte ett äktenskap som vi ser i filmerna eller ser världen tala om. Inte bara romantik. Och jag menar inte att romantik nödvändigtvis är dåligt. Det kan bli det. Men begär sådant äktenskap som Bibeln talar om. Som Paulus talar om. Vad säger Paulus? Att mannen och kvinnan är fullt tillgivna varandra. Det är ett ömsesidigt förhållande. Att var man ska ha sin hustru och hustru sin man. Att mannen är skyldig sin hustru och hustrun är skyldig sin man. Att hustrun bestämmer över mannens kropp och mannen bestämmer över hustruns kropp. Allt detta är, och mycket mer än det bibliska äktenskapet. Detta är vad du bör be om. Detta är vad du bör begära i ditt hjärta. Detta är precis det som Gud har gjort äktenskapet till. Så be om det. Be inte om det du ser i en Hollywoodfilm. Be om det som Paulus talar om. Det behagar Gud. Men till sist, ingenting av detta, ingenting av dessa gåvor är relevant för er som inte tror. För er gäller varken gåvan att leva i äktenskap eller i celibat. Nej, det är enbart för kristna. Menar du att jag som inte tror inte skulle kunna gifta mig? Eller att jag som inte tror inte skulle kunna leva som ogift? Givetvis kan även otroende gifta sig. Och givetvis kan även otroende leva singlar. Men det var inte det jag sa heller. Utan gåvorna. Gåvan att leva i äktenskap. Gåvan att leva som celibat är till för Guds barn. För dem han älskar. Det är gåvan att leva i ett äktenskap till Guds ära. Med glädjen att leva till Guds ära. Att leva ett sånt äktenskap som Bibeln talar om. Inte som Hollywood talar om. Eller Bollywood för den delen. Att ha sin glädje i det. Att vara tacksam för det. Det är gåvan att leva i äktenskap. Nådegåvan från Gud. Och det är gåvan att kunna leva istället bara för att kunna ge ut av sig själv till Guds ära. Ge ut hela sin tid, hela sin kropp, allt man gör till Guds ära. Ständigt leva för Gud och inte sina syndiga begär som singel. För jag vet att många otroende gifter sig. Det är inte svårt att se Men de gifte sig av orsaker som inte är i vad Bibeln säger. De gifte sig för att vi har starka känslor. Och sen när känslorna är borta så kanske de väljer någon annan. Vissa gifte sig bara för att det hör till. Det är en tradition, så ska man göra, annars är man en loser. Man är någon osocial som inte kan hitta sig en partner. Helt fel orsak för att gifta sig. Orsaken att gifta sig är för att lyfta upp bilden av Kristus och hans församling, för att ära Gud med den, för att föröka oss. Och vissa lever som singlar för att de inte vill leva med någon annan människa, med en annan kvinna, med en annan man. De vill inte ha ansvar för någon annan, eller att någon annan ska kunna se vad man själv gör i sitt innersta, i sin hemliga lya. De vill kunna leva fritt från inseende från andra människor. Och därför väljer vi att leva i celibat, och inte för att det ärar Gud att spendera och dedikera all sin tid åt honom. Men om du känner att du vill gifta dig eller leva som singel, inte av någon orsak som världen säger, utan av den orsaken som Bibeln säger, om du verkligen känner att det är vad du vill, då vill jag uppmuntra dig att vända om och tro evangelium. Att förtrösta på Gud, på hans ord, på Jesus Kristus som kom till världen för att frälsa syndare. Syndare. För att bota de sjuka. För att frälsa de orättfärdiga. Vänd om till honom. Tro på honom. Det är han som kan ge dig ett nytt hjärta, ett nytt liv, nya mål. Att ära Gud. Och lev som gift eller singel till hans ära. Detta kan han ge dig. Så tro på honom. Amen. Låt oss be. Kära himmelske far, vi tackar dig för de gåvor som du har gett åt oss, var och en med sin gåva. Tackar dig för att det av oss som får leva äktenskap har fått den gåvan, för att du inte såg till vad vi förtjänade, utan såg i nåd till oss och gav oss en hustru, eller gav oss en man. Åh Herre, vi prisar dig för den ofattbara gåva det är att ha en människa att leva en innerlig relation med, att varje dag dela sitt liv med, att kunna spendera en sådan innerlig relation med som man inte hittar annars. Fader, vi tackar också det av oss som har gåvan att leva celibat, att vi har fått den underbara gåvan att kunna dedikera all sin tid åt dig, Fader, och leva på ett sådant sätt som inte är som världen gör. Fri från sexuella begär, fri från alla dessa frestelser som Satan kommer med. Åh, vi prisar dig, Fader, för att du har gett den gåvan åt det som har den. Men Fader, vi ber också för det som varken har gåvan att gifta sig eller leva i celibat. Åh Herre, förbarma dig över dem. Låt dem inte gå världens väg, leva i sådana äktenskap som leder till omoral, skilsmässa, förstörda familjer. Åh Herre, bevara dem från dessa. Låt dem istället finna friden, försoningen i Jesus Kristus, så att de kan leva sina äktenskap eller sina celibata liv till din ära, helt fullt utförda, med hela sin kropp, hela sin själ. Åh Herre, fräls dem. Fräls dem för att ditt namn ska bli upplyft. Åh Fader, vi ber allt detta för att ditt namn ska äras och vår Herre Jesus förhärligas genom oss församlingen. I Jesu namn. Amen.